Varsågod att slå ner och hör dagens läsning. Vi firar idag Marie besökelsesfest. Det som ju också är föremålet för den andra glädjerika hemligheten av rosenkransen. När den heliga jungfrun besöker sin kusin Elisabet. Läsningen är ur Höga visan och beskriver på ett sorts allegoriskt sätt kärleken mellan Gud och en själ. Där kommer han springande över bergen, hoppande fram på höjderna. Lik en gasell är min vän, eller lik en ung hjort. Se, nu står han där bakom vår vägg. Han blickar in genom fönstret, han skådar genom gallret. Min vän begynner tala, han säger till mig, skynda, stå upp min älskade, min duva, du min sköna, och kom hit ut. Ty se, vintern är förbi, regntiden är förliden och har gått sin kos. Blommorna visar sig på marken, tiden har kommit och vinträden skäras. Och turturduvan låter höra sin röst i vårt land. Fikonträdets frukter begynner att mogna, vinträden står redan i blom. Det sprider sin doft. Stå upp min älskade, min sköna, och kom hit ut. Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle. Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst. Ty din röst är ljuv och ditt ansikte är täckt. Stå så upp och hör fortsättningen på det hela evangeliet enligt Lukas. I den tiden stod Maria upp och begav sig skyndsamt till en stad i Judén uppe i bergsbygden. Och hon trädde in i Sakarias hus och hälsade Elisabet. När nu Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes sköte och Elisabet blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst och sa, välsignad vare du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt. Men varför sker mig detta att min herres moder kommer till mig? Senare djuret av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till av fröjd i mitt sköte. Och salig är du som har trott. Ty det som blivit dig sagt av Herren skall gå i fullbordan. Då sa Maria, högt prisar min själ Herren och min ande jublar i Gud, min frälsare. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi firar alltså idag Marie besökelsesfest när hon besöker sin kusin Elisabet. Det är det första vi läser i skriften att den heliga jungfrun gör efter att hon har ängeln visade sig för henne vid bebådelsen. Alltså när hon har fått det här meddelandet, hon kommer att bli Messias moder. Hon får också reda på att hennes kusin Elisabet, trots att hon är gammal, också väntar ett barn. Också hon är havande, hon är i sjätte månaden. Den heliga jungfruns omedelbara reaktion är inte att förhäva sig för att hon minsann ska bli Messias moder. Nej, hennes omedelbara reaktion är att gå till sin kusin skyndsamt upp i bergen, en bit att resa, en bit att vandra, för att hjälpa henne, för att vara med henne där och hjälpa henne under de sista månaderna av havandeskapet och den första tiden efter att hennes son föddes, alltså Johannes döparen. Den heliga jungfruns omedelbara reaktion efter att ha fått detta meddelande, hon ska bli Messias moder, är att hjälpa sin nästa. Det är också detta vi betraktar i den andra glädjerika hemligheten av rosenkransen och den särskilda nåd vi brukar be om när vi betraktar den rosenkranshemligheten är just kärleken till nästan. Kärleken till nästan som ju är en vacker frukt av mänsklighetens återlösning. Det är det man ska känna igen de kristna på. Som Herren säger, att de älskar varandra, att de har kärlek till nästan, att de älskar sin nästa därför att alla människor har samma mänskliga natur och för att Herren har utgjutit sitt blod för att betala priset för människornas frälsning. Den här festen, Marie besökelse, är en av tre vårfrudagar, står det här i det här missalet från 1934. Till dem räknas Marie födelse som firas den 8 september, Marie bebådelse 25 mars förstås och Marie besökelse idag den 2 juli. Och jämte dessa nämns också den så kallade dyra vårfrudagen, Marie upptagelse i himlen, den 15 augusti naturligtvis. Så där har vi några av de viktigare Mariafesterna under året. En omnämns dock inte i det sammanhanget och det är förstås Maria Immaculata-festen som firas den 8 december som ju är festen till hennes obefläckade avlelses ära. Och om vi funderar över den heliga jungfrun, över hennes betydelse, detta att hon ju dels är frälsarens moder dels är den som tackade ja, så att säga, alltså ja till det här erbjudandet. Det är också det som vi försöker hela tiden efterhärma i den heliga jungfrun. Det som vi kanske betraktar framförallt i den första glädjerika hemligheten av rosenkransen vid bebådelsen. Att hon går med på Guds plan. Må det ske med mig som du har sagt. Fiat mihi secundum verbum tuum. Den här ödmjukheten, viljan att uppfylla i sitt liv det som var Guds avsikt med henne. Så att hon, hennes ja, är en sorts förutsättning för att frälsaren ska bli till, anta mänsklig natur, födas, dö för oss på korset. Hennes ja var en sorts förutsättning. Samtidigt är naturligtvis återlösningen en förutsättning för att den heliga jungfrun skulle kunna undfås utan arvsyndens fläck. Så att det är en sorts dubbelhet. Vad kommer först? Först är naturligtvis alltid Guds nåd. Och det där uttrycks tas upp just i orationen på Maria Immaculata-festen. Alltså den fest vi firade den 8 december till den heliga jungfruns obefläckade avlelses ära. Där heter det så här: O Gud, som i din obefläckat undfångna jungfrun berätt din son en värdig boning. Vi ber dig att du som genom samme din sons förutsedda död bevarat henne fri från all fläck. Genom hennes förbön vill du låta även oss komma rena till dig. Alltså genom den förutsedda död. Alltså även den heliga jungfrun är i den meningen återlöst. Hon begick aldrig några synder som behövde förlåtas. Men hon är återlöst därför att det är baserat på hennes son, vår Herres Jesu Kristi förutsedda död, som hon bevarades fri från arvsyndens fläck. Så att vi ser i den heliga jungfrun både resultatet av återlösningen men också en sorts förutsättning för återlösningen. Och det där är en sorts generell regel, kan man säga, för nådelivet. Det börjar med att Gud ger ett erbjudande om nåd. Tackar man då ja till det, samverkar med Guds nåd, då leder det vidare. Då erhåller man ytterligare nåd. Då kan de verkligt vackra dygderna växa fram. Och den fest vi firar idag är som sagt ett mycket vackert exempel på detta. Frukten av det kristna livet. Frukten av det kristna livet som består i kärleken till nästan. Som består i respekt. Som består i att inte insistera på sina egna rättigheter, som det brukar heta. Utan som består i att vilja hjälpa sin nästa. Att det här som ju också Elisabet påpekar, kommer Herrens moder till mig. Alltså den heliga jungfrun är ju, trots att hon är yngre än sin kusin Elisabet, så är hon ju högre i rang, så att säga. Hon är moder till återlösaren. Elisabet är moder till visserligen den största profeten, Johannes döparen. Men hon kommer för att hjälpa sin nästa. Den heliga jungfrun kommer för att hjälpa sin nästa. Så att denna fest uttrycker på ett vackert sätt en frukt av kristen dygd, och den står i bjärt kontrast mot det som vi hör så mycket om idag. Med dessa protester, med detta upprorsstämningar som inte alls felaktigt utan mycket, mycket påpassligt har påpekats, så är en hel del av de här tankegångarna som vi hör om överallt, alla dessa protester, alla dessa uppror, mycket av det tankegodset är lånat av den gamle lede Marx. Och det har påpekats att det de håller på med är så kallad konfliktteori. En teori hos Marx som gick ut på att samhället hela tiden befinner sig i en sorts konflikttillstånd. Samhället är uppbrutet i en massa olika grupper som befinner sig i konflikt med varandra. Och den här konflikten som, så att säga, bestämmer vad som händer i samhället. Hos Marx handlar det framförallt om ekonomiska förutsättningar hos de som orsakar sån oreda och revolutionsstämning idag. Så det är olika sådana här gruppidentiteter. Om det nu är kön eller om det är det som kallas läggning, för att använda en lite förskönande omskrivning. Eller om det är ras eller vad det kan vara. Dessa grupper som står i konflikt med varandra, och där går ut på att de som betraktar sig som förfördelade, som förtryckta, måste göra uppror mot de andra. Raka motsatsen alltså mot det som är den kristna bilden. Det som är tanken på att vi har en gemensam fader i himlen. En teori som är helt annorlunda än den naturliga tanken, om man tänker på Gud som en gemensam fader. Och den tanke som också föds av den kristna dygden. Nämligen att olika grupper i samhället naturligtvis ska hjälpa varandra. Det ska råda förbrödring grupperna emellan. Att de starka ska hjälpa de svaga. att olikheter så att säga ska bidra och att det inte ska råda uppror och ständig strid mellan de olika grupperna. Och en förutsättning för detta är naturligtvis att alla lever så som trogna barn till den enda gemensamma fadern i himlen, naturligtvis. Så att vi ser en vacker frukt av detta i dagens fest. Och om vi blickar tillbaka något de dagar som har gått, så kan vi så att säga se hur det här har fullbordats. I söndags, den fjärde söndagen efter pingst, så hade vi evangeliet en viktig händelse i grundandet av kyrkan, kan man säga, förberedandet för grundandet av kyrkan. Det var det tillfälle då några av apostlarna blev apostlar på heltid. Och detta är alltså en följd av att den heliga jungfrun går med på Guds plan, går med på att bli Guds moder, går med på att bli frälsarens moder, vilket i sin tur förutsatte just att Gud ger den första insatsen, så att säga. Och Gud ser detta från evighet, att hans enda son kommer att dö på korset, och baserat på detta kan den heliga jungfrun undfås obefläckat. Hon går med på Guds plan, Herren föds, han kallar sina apostlar. Och det vi hörde i evangeliet i söndags, det var det här tillfället då, det första av två tillfällen som vi läser att på Jesu anmodan så fångar apostlarna en mirakulös fiskafångst. De har fiskat hela natten och inte fått något. Sen kommer Jesus och han predikar från Petrus båt. Sen därefter säger han åt Petrus, skjut ut båten lite på djupet och kasta ner dina nät så ska du nog fånga något. Och Petrus påpekar, vi har fiskat hela natten och inte fått något. Men eftersom du säger det så ska jag göra det, säger Petrus. Där ser vi också den här ödmjukheten. Där ser vi någon som inte är stolt. En reaktion som man hade kunnat vänta sig i en sån situation. Det är ju att kom ihåg att här är det en snickare. Eller någonting liknande, en hantverkare. Vår herre var ju Josefs son. Josef var någon form av hantverkare, snickare. Han kommer att tala om för fiskaren hur han ska göra för att fånga fisk. Han har fiskat hela natten och inte fått något. Och där kommer denne Jesus från Nazaret och påpekar att han ska kasta i nätet. Men han gör det. Petrus gör det. Han är ödmjuk. En mer stolt person hade kanske sagt, vad ska du tala om för mig hur man fiskar? Gå du och snickra. Jag är fiskare, jag vet nog hur man gör. Men Petrus har den här ödmjukheten. Han förstår att Herren inte är vem som helst. Att han är en profet, att han ska ta emot ifrån honom. Inte så att säga insistera på sin egna så kallade rättigheter. Sin egen värdighet eller vad det kan vara. Och vid det tillfället när de sedan får den här mirakulösa fiskfångsten, det är då Petrus faller ner vid Herrens knän och säger, gå bort från mig, till jag är en ovärdig syndare. Och Herren säger till Petrus att han nu ska bli en fiskare efter människor. Han ska fiska människor istället. Och så blir de här apostlarna heltidsapostlar. Det är Petrus och hans bror Andreas och de två Zebedeisönerna Jakobus och Johannes. Så det är en viktig tidpunkt, en viktig händelse i kyrkans historia. Sen firade vi ju måndags, dagen därefter, den 29 juni, just apostlapurstarna Petrus och Paulus. Den 29 juni. Där ser vi också, dels naturligtvis att de är de apostlafurstar. De har konsekrerat, så att säga, det gamla romarriket, det gamla hedniska romarriket. Båda två har konsekrerat det åt Kristus genom att båda dö martyrdöden i Rom. Det är också för att Petrus dog martyrdöden i Rom, så som biskop av Rom, som Rom är kyrkans huvudstad och påvens säte, påvens stad. De är martyrer, de regerar i härlighet i himlen och de lägger in sin förbön för oss naturligtvis, inte minst i dessa besvärliga tider för kyrkan och samhället i stort. Så vi ska vända oss till dem så som just våra förespråkare i himlen. Men vi kan också lära oss av dem viktiga saker vad beträffar kyrkan och kyrkans liv. Inte minst då alla de saker vi lär oss i evangeliet om den helige Petrus. Det berättas ju faktiskt en hel del om den helige Petrus i evangeliet. Inte bara att han mycket tydligt väljs ut som den första påven. Kom ihåg att det är någonting som Herren påpekar första gången de möts. att Petrus, som ju inte hette Petrus från början utan Simon, Simon Barjona, Simon Jonas son, första gången de möts, redan innan de har hälsat på varandra kan man nästan säga, säger ju Herren, du ska heta Petrus. Så att redan från början har Herren bestämt sig för att denne man, denne Simon, Jonas son, fiskaren, han ska bli den första påven. För i det här namnet Petrus ligger ju förstås som bekant det här ordet klippa, på vilken klippa Herren skulle bygga sin kyrka. Så att det finns det redan från början. Sen finns det kända stället förstås, som är också evangeliet på festdagen, när i Caesarea Filippi, så där ungefär halvvägs in i den här tiden, under de här tre åren, på ett ungefär halvvägs under den här förberedelsetiden som Herren så att säga utbildar apostlarna, då frågar Herren apostlarna, vem säger människorna att jag är? Och de ger lite olika svar. Några tror att du är en profet, att du är Johannes döparen och så vidare. Sen frågar Herren, men vem säger ni att jag är? Och Petrus bekänner då, du är Kristus, den levande Gudens son. Det vill säga, du är Messias. Kristus betyder Messias. Du är den som alla profeterna i Gamla testamentet talar om. Och du är den levande Gudens son. Med bestämd artikel, så att säga. Som det finns gott om i grekiska. Bestämda artiklar. Betydligt mer så än i latinet. Så det är tydligt att det handlar inte bara om en son till Gud, som man kan kalla lite vem som helst i vid mening, ett Guds barn, utan det är Gudens son, den levande Gudens son. Och då säger Herren, eftersom inte kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan Fadern som är i himlen har uppenbarat detta för dig, så tror du detta, så säger du detta. Och då, därför säger jag dig att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min kyrka. Och helvetets portar ska inte överväldiga henne. Så vi ser återigen hur det handlar om att Petrus har tagit emot en tro ifrån himlen. Han har tagit emot. Han har ödmjukt tagit emot. Han tror. Han föll ner på knä när han blev heltidsapostel. Han har tagit emot en tro som kommer ifrån Fadern som är i himlen och som inte är av kött och blod. Det är då det välsignelsen kommer, så att säga. Sen har vi ju också i Petrus liv den andra mirakulösa fiskafångsten där efter Herrens återuppståndelse. Det är när Petrus tre gånger måste bekänna sin kärlek till Herren för att så att säga gottgöra för de tre gånger han förnekar Herren under Herrens lidande. Och därefter, och i samband med det, säger ju Herren alltså, led mina lam, led mina får, parsanios med oss, parsanios anios med oss, Parsiobes meas heter det väl, om inte latinet har glömts bort helt och hållet här. I alla fall, led mina lam, led mina får. Led inte bara de små medlemmarna av jorden, led också de vuxna. Alltså du är påven, du är den högste herden. Så att detta läser vi i evangeliet, det låter inga som helst tvivel om att Herren har valt ut Petrus till sin ställföreträdare. Och det är då han faktiskt utnämnde till detta. Det här tidigare tillfället i Caesarea Filippi. Det är en sorts förutsägelse om vad som hända skall. Samtidigt lär vi oss i evangeliet också att Petrus under stundom är svag. Han förnekar Herren under Herrens lidande. Han tvivlar när Herren säger åt honom att gå på vattnet, till exempel. Och även om apostlarna, samtliga apostlar, däribland även den helige Petrus, i och med pingsthändelsen, med den helige andes utgjutande över apostlarna på pingstdagen, stärks i tron och stärks i sitt mod och predikar klart och tydligt och blir de apostlar, så att säga, som förtjänar namnet apostlar, som är beredda att gå i martyrdöden för Herren. Även därefter så begår Petrus ett misstag. Även därefter uppstår ett missförstånd. Och det är den här episoden som Paulus nämner i brevet till Galatierna, där han säger att han var tvungen att stå emot Petrus i ansiktet, mot hans ansikte, alltså offentligt, så att säga, öppet. Därför att Petrus vandel var inte i enlighet med evangeliet. Det hade att göra med hur man skulle behandla det här med de judakristna, de judar som blev kristna å ena sidan, och de hedningar som blev kristna å andra sidan. Och i vilken utsträckning man skulle använda de gammaltestamentliga bruken och huruvida de var förpliktigande även för de hedna kristna, de hedna som hade blivit hedningar som hade blivit kristna. Petrus visade svaghet där. Den den klara, tydliga läran, som även Petrus var tydlig med vid andra tillfällen, är naturligtvis att ingen av de gammaltestamentliga riterna har någon betydelse för själens frälsning. Det är bara vår Herre Jesus Kristus som är frälsaren, och det gamla testamentet har övergått i det nya, så det har ingen betydelse som sådant längre, alltså som en väg till frälsning. Det är Herren som är frälsaren, och om man låter påskina att de här gammaltestamentliga riterna och bruken är av betydelse för själens frälsning nu, så minskar man Herrens betydelse, så att säga. Detta påpekar då Paulus, att Petrus var otydlig på den här punkten, därför att han drog sig undan ur de hedna kristnas sällskap när det kom ivrande judakristnar ifrån Jerusalem till Antiochia där de befann sig. Det var vissa av de tidiga, i den tidiga kyrkan var det vissa av de judakristna som så att säga ivrade för att alla kristna skulle använda de här gammaltestamentliga riterna. Det var alltså en felaktig uppfattning. Petrus var klar på den punkten i det han sa, men han agerade vid det här tillfället inte i enlighet med det. Och då kritiserade Paulus honom. Och det intressanta här är att när det gäller den sanna läran, när det gäller själarnas väl, då kan man stå upp. Då kan till och med Paulus stå upp mot den första påven. Paulus förhäver inte sig själv, utan det handlar om att hävda det som är den sanna läran. Det handlar om Guds ära. Det handlar om själarnas frälsning. Att det inte ska finnas någon förvirring kring tron. Och sen är också det intressanta vad vi faktiskt inte läser. Nämligen att Petrus gjorde en stor affär av det där. Att det blev en stor schism eller någonting sånt. Att Petrus skulle ha exkommunicerat Paulus för att han hade mage att sätta sig upp mot honom, påven. Eller att Paulus skulle ha blivit sedevakantist och påstått att påven var heretiker och inte längre fanns. Eller någonting sånt där. Det var inte det som skedde. Utan det löste sig så att säga i ödmjukhet. Det är den slutsats vi måste dra från att vi faktiskt inte läser något mer om det där. Det verkar som att det var skarpt läge där vid ett tillfälle. Paulus, man vet inte, Paulus kanske hade ett ganska hett temperament. Det är väl inte otänkbart. Men det var allvarligt. Det var en allvarlig sak. Men det hela så att säga lugnade ner sig och löste sig. Och det lär vi oss ifrån det som vi inte läser. Så att säga. Så att detta om apostlafurstarna Petrus och Paulus. Alltså vi tackar Gud att han har velat instifta sin kyrka på detta visa sätt. Att han har velat ge oss läran om frälsningen, vägen till himlen, genom apostlar. Genom människor som genom alla generationer har varit trogna, förblivit trogna och lärt ut denna läran om frälsningen. Det är ju så Gud vill att vi ska få tillgång till detta. Och främst bland dem, så att säga, först i detta långa led, står då apostlafurstarna Petrus och Paulus. Vi ber om deras förbön från himlen. Sen firade vi igår också Jesu kostbara blodsfest. Och där har vi ju just det som är priset för frälsningen. Herren utgöt sitt blod såsom priset för frälsningen. Som en del av tidigärden, faktiskt antifonerna till matutinen på Jesu kostbara blodsfest den 1 juli. Nämns alla de gånger då just Herrens blod nämns, att han utgöt sitt blod. Där nämns till exempel hur inte bara Herrens omskärelse, utan där nämns hur Judas säger att han har förrått oskyldigt blod. Hur Pilatus säger att han inte har någon skuld i denna oskyldiga mans blod till exempel. Hur hopen ropar, låt hans blod komma över oss och över våra barn. Och hur Herren då förstås, det är bara några, det är nio sådana här, det är nio antifoner under matutinen. Och sen då förstås hur Herren utgjuter sitt blod när han hudförlängs. Och inte minst då det som vi också firade på Jesu hjärtas dag. Hur blod och vatten kommer ut ur hans hjärta när hans sida genomborrades av soldatens lans. Så att Herrens blod är priset för frälsningen. Och ur Herrens sida, ur hans uppoffring, ur Herrens vilja att offra sig själv för Fadern som är i himlen, ur hans öppna sida där han hänger på korset med utsträckta armar, flödar blod och vatten, alltså nåden, vattnet som används vid dopet, Herrens blod som ju är blir närvarande på altaret under det heliga mässoffret, där ur följer och flödar alla de andra sakramentens styrka så att säga och all nåd. Och den vackra frukten av detta kan vi säga är det vi firar idag. Dessa två kvinnor, den heliga jungfrun Maria, den heliga Elisabet medvetna om sina plikter som mödrar. Den här hemlighet också som vi betraktar idag. Att Johannes döparen befriades ifrån arvsynden därför att Herren kom dit. Och Johannes döparen spratt till i sin moders sköte av glädje över att ha blivit befriad från arvsynden genom Herrens närvaro. Finns det något som kunde vara mer fjärran från den moderna synen där man betvivlar om ofödda barnens är värda att hålla vid liv och så vidare. Det är en djupt annorlunda bild. Det är en harmonisk bild. Det är en bild och ett liv, en sorts blick på tillvaron i harmoni med Gud, i harmoni med skaparen. En ödmjukhet att ta emot ifrån Gud för att ge av sig själv till Gud. Och därefter kommer också mer och större välsignelse. Det är så att säga den blick eller den vision som är den kristna visionen, kärleken till Gud. Och dagens festdag uttrycker just detta på ett mycket vackert sätt. Så låt oss, kära vänner i Kristus, låt oss vända oss till Herren själv. Låt oss tacka honom att han ville utgjuta sitt blod för oss på korset. Låt oss försöka efterhärma honom i att ge av oss själva kärlek till honom, kärlek till Gud, kärlek till nästan. Låt oss betrakta hur de här helgonen gjorde detta. Den heliga jungfrun Maria, hur hon gav av sig själv, hur hon blev Herren trogen vid korsets fot. Hon led allt i sin själ som Herren led i kropp och själ. Vi ser hur apostlarna Petrus och Paulus gav av sig själva. Visade ödmjukhet, gav av sig själva, var beredda att lida martyrdöden. Vi ser också den heliga Elisabet. Låt oss följa efter detta. Låt oss göra det kristna idealet till vårt ideal mer och mer. Kärleken till Gud, kärleken till nästan. En harmoni alltså. Allt kommer ifrån Gud och ska återvända till Gud. Raka motsatsen till de här marxistiska idéerna om kritisk teori, om en sorts ständigt pågående stridighet och kaos. Naturligtvis finns en andlig kamp. Kampen mot det onda, kampen mot djävulen finns där. Men det är just därför att det goda måste försvaras. Det goda är det som är i ordning. Och för att en ordning ska kunna upprätthållas så måste man ibland stöta bort det som är oordning, det som är kaos. Men det är en helt rakt motsatt bild mot den här marxistiska, kritiska teorin. Att allt hela tiden ska stå i strid med varandra. Som är den kristna synen, den syn som vi firar idag när vi firar den heliga jungfrun Marias besökelse. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.